Partimedlemmar, sympatisörer, mina damer och herrar. Vi firar idag svenska flaggans dag för den 71:a gången i vårt land. Det är först på de allra senaste åren, ett par år sedan, som dagen utnämndes till svensk nationaldag officiellt. Och jag anser att det är skandalöst att den här dagen inte samtidigt utnämndes till arbetsfri helgdag, så att svenska medborgare, svenskar som älskar sitt fosterland, ska kunna möta upp och fira den här dagen varje år och inte bara när den råkar infalla på en lördag och söndag. Lika skandalöst är att myndigheterna tillåter att kommunister, landsförrädare, kommunistiska invandrare demonstrerar denna dag, att marschera från Sergels torg. Det är bra. Dessa grupper hetsar inte bara mot Sverigepartiet, utan deras känslor för den svenska nationen som sådan är precis lika lågsinnade. Jag ska ta några snabba kliv genom den svenska historien, så att vi rättare vet var vi befinner oss idag. Redan 7000 år före Kristus så kom hit våra allra första förfäder. Det var germanska jägarstammar som tog sig in i Skandinavien redan innan inlandsisen hade lämnat landet. Den låg kvar längst upp i norr. Så tidigt som 3000 år före Kristus, för 5000 år sedan, bedrevs ett regelrätt jordbruk här i landet. Det var tydligen ett företag som folk som hade kommit hit. Mälardalens folk, de så kallade svionerna, eller svearna som vi kallar dem idag, lyckades besegra götarna redan på 600-talet. Och när svearna och deras konungar besegrade norrmännen i mitten på 1000-talet, så blev Sverige för första gången en geografisk, etnisk och politisk enhet. Det är en enhet som är bevarats ända fram till idag. En etnisk homogenitet där. Det är många folk och många stadsbildare som är avund och sneglat på denna vår homogenitet. Ända fram till idag, när man med förvåning och förundran betraktar vårt politiska handlande. De flesta har ju fått kämpa hårt och länge för att uppnå samma mål som vi har fått ärva från våra förfäder. Den homogenitet har även utav oss betraktat som en stor tillgång. Ända fram till slutet på 1960-talet, när det plötsligt blev modernt att spotta på flaggan. Vi kommer ihåg hur ungkommunisterna marscherade genom Paris gator 1968. Vi kommer ihåg ungkommunisternas marscher genom Västberlin. Och vi kommer ihåg hur man där ockuperat hela kvarter. De svenska ungkommunisterna skulle givetvis inte vara sämre dem, utan man ockuperade kårhuset i Stockholm. Alla skulle plötsligt börja tänka internationellt. Det var dags att släppa in invandrare och flyktingar från främmande kulturer, främmande religioner och främmande världsdelar. En regering är minsta ansvar för framtiden. Borde givetvis kunna hålla sig kallsinnigt i sådana här tillfälliga modenycker och säga stopp. Men vi vet hur det har gått. Vi kommer ihåg att socialdemokratin fick en egen majoritet på hösten 1968 och internationalisten Olof Palme skulle utbreda tag i land. Sedan vet vi hur det går fram till idag. Det enda parti av någon som helst betydelse som inser att en nation bör vara och skall vara en statsbildning med homogen befolkning, gemensamt språk, kultur, gemensam historia och religionsuppfattning. Det är Sverigepartiet! Och detta enda parti som alltså hyser omsorg om folket, som vill återskapa ett enat, homogent och lyckligt folk, det vill man idag förbjuda. Det har lämnats in 3 motioner i riksdagen. Den första skrevs av den socialdemokratiske riksdagsmannen och landsförrädaren nummer 1, Hans Göran Frank. Och den undertecknades samtidigt av partikamraten Stig Gustafsson, Centerns Rune Backlund, eller om det är Gunnel Joneng. Det har stått olika uppgifter, de kanske skriver på båda två. Sen har vi BTKs Alexander Chrisopoulos, Folkpartiets Charlotte Branting och moderaten Sven Munke. Trots att många moderata väljare har protesterat högljutt. Man måste fråga sig, hur har Sverige kunnat sjunka så djupt? Hur har självbevarelsedriften kunnat utplånas så till den milda grad att det nationella självmordet betraktas som ett mål att sträva efter? Svaret på den frågan är verkligen inte lätt. du gör ett försök, så måste jag säga att vår frihet har vi fått ärva. Vi har aldrig behövt kämpa för den som många andra folk. Och detta har gjort oss lata, mjuka, toleranta och fair. Sen har vi årtionden av indoktrinering i skolor, i förskolor, genom utbildningsradion, genom liberal kommunistisk propaganda i så gott som hela massmedia, i radio och tv. Och det har varit grunden för det enorma landsförräderi som vi bevittnar idag. Resultatet har dessutom blivit att vi har hamnat i en svår kris. Inte bara en ekonomisk kris. Trots de ständiga budgetunderskotten, trots de världsrekordhöga skatterna, och som är följt därav bristen på arbetsvilja. Utan vi befinner oss framförallt i en moralisk kris. Ja, och det finns åtskilliga exempel på det. Vi har våldet på gatorna. Och det är inte vilket våld som helst. Det är inte våld mellan ligor eller brottssyndikat. Det är inte nappatag mellan ungdomsgäng och jämställd fot. Kraftmätningar som man skulle kunna betrakta mer eller mindre som sunda utlopp för grabbars energi. Utan det är det fega våldet. Våld mot gamla, svaga. Våld av gäng mot ensamma flanörer på nätterna. Våld mot ensamma kvinnor. Sparkar och slag mot en person som är totalt oskyldig och redan ligger försvarslös på marken. Det är denna typ av fegt våld som visar att vi befinner oss i en moralisk kris. Mord har blivit en vardagsföreteelse. Dessa får knappt några rubriker i tidningarna längre och på löpsedlarna. Uppklarningsprocenten sjunker mer och mer. Och antalet inbrott, det ska man inte bara tala om. Dessa brott som Lennart Geijer på sin tid kallade för bagatellbrott, det har ökat så infernaliskt som 670% på 30 år. Och uppklarningsprocenten är nere i 11%. Vi vet att skolan befinner sig i kris. Bråk, oreda och misshandel i klasserna. Kunskapsnivån sänks. Genom att avskaffa betygen mer och mer så ger man inte eleverna motivation och direktiv. Man försvarar sig i skolöverstyrelsen med att skolan ska spegla samhället. Och när samhället befinner sig i kris, i moralisk kris, så gör det med skolan det också. Detta är någonting helt annat än den spjutspets in i framtiden som Olof Palme talade om när han var undervisningsminister på 60-talet. Antalet skilsmässor ökar. Och därmed antalet splittrade hem. Sverige innehar världsrekordet med dubbelt så många skilsmässor som till exempel Västtyskland, som borde kunna vara jämförbar. Äktenskapets helg, familjelivets värde, respekteras inte längre. Egoism och kortvarig materiell njutning, det är vad som predikas i underhållningsindustrins och idag massmedias idoler. Och resultatet, det blir en sjunkande nativitet.
Ja.
Åtminstone inom den svenska folkgruppen. Några officiella siffror. Hur svenskarna förökar sig i förhållande till invandrare och flyktingar finns inte att få. Man slår ihop allihopa och resultatet blir i alla fall nya bottenrekord varje år. Genomsnittsfamiljen i Stockholm till exempel. Det är inte två vuxna med två barn i en trerumslägenhet som folk har haft för sig. Utan det är en ensamstående kvinna i ett rum och kök. Det är nämligen bara vart sjätte hushåll som har barn överhuvudtaget. Och medeltalet barn per hushåll är så försvinnande litet som 0,25. En kvarts barn per hushåll. Det är nu som det borde skriva bok om kris i befolkningsfrågan. Och inte mitten på 30-talet när alternativbarheten var betörd. Idag skriver inga ledande socialdemokrater böcker om kriser i befolkningsfrågan. Därför att idag har man fått igenom alla de sociala krav som var det yttersta målet med Gunnar Alva Myrdals bok. Hyresbidrag, barnbidrag, skolluncher och så vidare. Men krisen i befolkningsfrågan kvarstår lite i ännu högre grad. Det är därför att det är ingen social och ekonomisk kris utan just en moralisk kris. Här har vi några av orsakerna till att BSS och Framstegspartiet har gått samman för att bilda Sverigepartiet. Därför att det gäller att skapa en ny nationell anda och solidarisk slutning kring de nationella världarna. Och ett huvudvillkor är att för att Sverige ska räddas är att Sverige förblir svenskt. Ett land och ett folk med en egen identitet. Alla de oroliga frågor som medborgarna ställer sig, de förbigås idag mestadels av tystnad hos gammalpartierna. Många av frågorna är tabubelagda. Det är för att man inte har några svar på dem och man har inga lösningar på. Men på Sverigepartiet finns inga tabubelagda ämnen. Vi vill göra vårt yttersta för att besvara alla frågor och vi kommer att göra vårt bästa för att besvara den svenska folkstammens rättmätiga intressen i sitt eget land. Det är vår förhoppning att alla nationellt sinnade människor i det här landet, oavsett vad man står för övrigt i den ekonomiska politiken, om man står till vänster, till höger eller om man står i mitten, då ska man kunna ansluta sig till oss. Nationalismen ska vara en förenande länk som håller oss samman. Eller om man vill, den bro som bryggar över alla inre intressemotsättningar. Vår främsta uppgift i egenskap av valdeltagande organisation blir att försöka få ett definitivt stopp för flyktingströmmar från utom europeiska länder. Under 1984-85 kom 36 320 flyktingar hit med anknytning. 18 160 per år. Över 8000 av dessa saknade pass, vilket har gjort det så gott som omöjligt att kontrollera deras identitet och bakgrund. I ett Säpo finns säkerligen många hemliga agenter dolda bland dessa. Främmande makt utnyttjar givetvis den svenska flatheten och smugglar in spetsnadssoldater med uppgift att behov kunna döda. Grova förbrytare som önskar byta identitet kan naturligtvis också slinka in bland passlösa flyktingar. Och det är typiskt för den svenska flatheten att man i Frankrike inför visumtvång för att kunna kontrollera den inpasserandes arbets- och uppehållstillstånd. Så begär vi i Sverige inte ens pass för att kunna bestämma flyktingens identitet. invandrarministern och chefen för invandrarverket uppmanar ideligen kommunen att bygga fler bostäder för flyktingarnas kommande behov. Man påminner kommunalpolitikerna om att avtalen med invandrarverket inte är någon engångs- eller tvågångs- eller tregångsföreteelse. Nej då, 1988, 89, 90, 91 och så vidare så vill invandrarverket skriva nya treårsavtal med kommunen. Och vi alltså idag har minst 120 000 flyktingar. Och genomsnittet för de kommande 10 åren blir cirka lågt räknat 15 000 per år. Så har vi faktiskt en kvarts miljon om 10 år. En kvarts miljon muslimer uppblandade med lite negrer, kineser, zigenare från de östeuropeiska staterna. Man skickar ju hit, man gör sig av med sina egna socialfall i redskap om att vi inte skickar tillbaka dem till någon öststat. Men hur kommer ett sådant Sverige att se ut? Förutom att hela landet kommer att bli nedklottrat med arabiska hieroglyfer. Är ju utländsk klott, obegripligt för en svensk uppbyggnadare. SL borde veta att de ska skicka sina räkningar på 20 miljoner varje år och skicka dem till invandrarverk. Där finns det dessutom gott om pengar. Hundratusen muslimer kommer givetvis att kräva att få bygga egna moskéer, inte bara i Göteborg och Malmö, utan över hela landet. Och inte nog med det, man kommer att kräva egna mullor som ska undervisa dem och deras egna barn. Ni hör ju själv, det är ju vansinnigt. Och håller man på med rätt och vilja att förvandla det här en gång så fina landet till ett dårhus, då ska man också säga det. Allting ska ju vara deklareras nu för tiden. Då bör man också skriva vid gränsstationer och gränsbommar så att vanliga turister och vanliga människor vet vad de ger sig in i. Ni passerar nu gränsen in i världens största dårhus, borde det stå. Vi vill ha ett totalstopp, ett idiotstopp, om ni så vill.
för att sedan försöka reparera skadorna som återgår. En repatriering av alla invandrare och flyktingar av utom europeiskt ursprung som har kommit in i landet efter 1906. Det kravet kvarstår och det kommer att kvarstå, oavsett vad man kallar oss. Och inte nog med det. De skyldiga ska bestraffas. Det är en sak som man har glömt bort, nämligen alla dessa viktiga Petra som har hjälpt åt att förstöra det hela. Kjell Öberg, Tord Palmlund, Anita Gradin, Karin Andersson, Eri Andersson, Jonas Lidgren, Hans Göran Frank, med flera. I allt sitt humanitära liv har man glömt bort att Sverige är en nation och som sådan har rätt att kräva största möjliga humanitet. Etiskt, språkligt, kulturellt, historiskt och religiöst. Detta är en minnesförlust av dessa så kallade politiker som är brottslig, som är kriminell och som jag hoppas att de så fort som möjligt ska komma under fund. I sammanhanget så vill jag påminna om vilka krafter som ligger bakom och trycker på våra myndigheter. Om det nu dock skulle vara någon som inte visste det förut. På ledarsidan i Expressen så avslutar man alltid sina angrepp på Sverige och Sverigepartiet med utropet bevara Sverige blandat. Detta är alltså idealet i Nordens största tidning. Folkpartiet, som ju har fått in en massa nya förrädare i riksdagen genom valet 1985, krävde i början på juli 86 att direktavvisningarna i gränsen skulle upphöra. Regeringens avtal med DDR flyktingar utan visum skulle stoppas på vägen hit har man ondgjort sig ideligen och väldeliga över. Folkpartiet har också klagat över att flyktingar utan pass ska tvingas lämna fingeravtryck och foto. Och naturligtvis så är det Maria Leissner som leder Folkpartiets flyktingpolitiska grupp och sitter som ordförande där, som ligger bakom alla dessa liberala galenskap. Och hur har det nu gått med alla sådana här krav som har framställts på våra främsta förrädare? Jo, polisen får inte längre fatta beslut om direktavvisningar av asylsökande vid gränsen. Invandrarverket har övertagit polisens uppgifter och vi visste redan från början hur det då skulle bli. Långbänk. FNs flyktingkommission har också fått UNHCR, alltså har fått sin vilja fram på flera punkter och en ny lag ligger under utarbetande för att bli klar fram till höst. Vi måste sluta upp att direktavvisa statslösa kurder till Libanon, säger man på UNHCRs lokalkontor i Stockholm. Och jag frågar, ska Sverige alltså inte vara en suverän stat längre? Utan är det FNs flyktingkommissarie och våra föräldrar i Folkpartiet som ska bestämma hur vi ska handla i alla dessa för oss så livsviktiga frågor? En annan viktig punkt i vårt program är kravet på en ny och bättre kriminalpolitik. Bara det faktum att totalt antalet anmälda brott har ökat med 670% under en 30-årsperiod och att antalet grova rån ökar med 1830% under samma period visar tillräckligt tydligt från början till slut att den drivna politiken har varit fel. Polisen upprörs gång på gång. Och protesterna är ofta högljudda mot att farliga brottslingar beviljas permission och släpps ut efter halva tiden. För mig är det totalt obegripligt att människor överhuvudtaget vill ägna sig åt polisyrket under nuvarande lagstiftning. Polisen ser varje dag hur aidssmittan sprider sig via Malmskillnadsgatan utan att kunna göra något. Jag tänker inte gå in på HIV-problematiken här idag. Det skulle ta allt för lång tid. Det kan vi ta en annan gång. Men vi kan hålla oss till de vanliga brottslingarna. Och den man som länge har betecknats som Sveriges farligaste brottsling, Lars Inge Svartenbrand. Han rånade ett postkontor i Uppsala i början på juni 1986. Trots ett 12-årigt interneringsstraff har han alltså kunnat röra sig helt fritt i samhället. Han hade på egen begäran blivit intagen på Säters sjukhus. Och det är klart att han visste i förväg att han skulle beviljas riktigt med långa permission, förutsatt att han skötte sig under de första korta permission. Och så resonerar ju alla brottslingar. Man behöver inte vara överintelligent för att räkna ut det. Men psykologerna och de liberala kriminalvårdarna gnuggar händerna. Nu har han kommit tillbaks efter de tre första permissionen. Nu ska vi ge honom en riktigt lång veckoslutspermission utan bevakning. Precis vad brottslingen har väntat på hela tiden. Och figurer som Jan Hjalmarsson, fängelsedirektörer och överläkare på Säters sjukhus uttrycker sin besvikelse. Men man fortsätter som förut med nya experiment och med nya mord och med nya rån som följd. Det är det svenska folket som blir lidande, som blir offer för deras outdrövliga experimentlust. Frågan är bara, ska vi finna oss i allt det? Jag anser inte det. Alla minns väl det snart klassiska experimentet i väntan på Godot på Stadsteatern i Göteborg. I väntan på internerna borde pjäsen hem. En av skådespelarna, en 33-årig spanjor, dömd till 6 år för grova narkotikabrott, narkotikalangning, lever nu i högönskligt välmåga på Mallorca med hustru och barn och fortsätter att smuggla narkotika till Sverige. Och de 4 övriga, dömda till mellan 6 och 7,5 års fängelse för grova narkotikabrott, narkotikalangning och polisen så vitt jag vet inte ett spår. När larmet så småningom gick på Stadsteatern klockan 18 på kväll efter en hel dags tålmodigt väntande på internerna, då befann sig den 33-årige spanjoren redan i Barcelona. Ska vi behöva finna oss i det och liknande pågår? Ska vi behöva finna oss i att svensk kriminalvård görs till en lekstuga för en rad liberala socionomer och kuratorer? Marianne Håkansson i Kumla anstalt, hon säger att de 5 inte någon gång under det årslånga projektet hade missbrukat förtroende. Hon säger att de var djupt besviken över deras handlande. För varje gång de spelade upp pjäsen under repetitionerna så fick de lite större frihet varje gång. För att de hade skötts så bra, säger de. Men det är just detta som de har räknat med redan från början. Att friheten ska bli tillräckligt stor för att hinna med att ordna med nödvändiga saker. För att kunna sticka